Gott snack, Hasse Stamberg
och Ole Törner.
Och lite historiskt på det då.
Ja, vi har återstartat damlaget ju, och damlagets tränare är här, Fredrik Janfors.
Tack så mycket, väldigt kul att vara här.
Alltså, vi sitter här och pratar innan podden drar igång, alltså, du berättar alltså, så här, skräll. Du har haft Roland Andersson som gympalärare, så det är han som har byggt denna tränare, eller?
Så är det.
Men berätta, du hade honom som gymnastiklärare.
Ja, det hade jag på högstadiet i Löddeköping när jag var på 12-veckorsskolan.
Okej, hur var han som tränare? Eller som tränare, säger jag, det vet jag, men...
Jag minns den tiden som att vi hade väldigt, väldigt roligt. För det var väldigt mycket fotboll, det var rugby, det var friidrott. Annat än man har på idrottslektionerna idag. Så att det var mycket, mycket bollsport och mycket friidrott.
Och sen har du tränat hans son också?
Ja, det har jag, Pontus. Det var i Flöde då, där vi tränade juniorlaget. Och Pontus var ju en riktigt duktig spelare. Han var ett par år yngre än de andra i laget. Men han var uppe mycket och tränade med oss och spelade matcher.
Men om vi backtrackar lite grann. Alltså, vi började liksom så här lite konstigt bakvänt, men det var bara för att det var så roligt med Roland Andersson. Vem är Fredrik Janfors? Berätta.
Jag är 45 år, bor i Hoftrup tillsammans med min fru Malin och våra fyra barn. Född i Malmö och bodde här några år innan familjen flyttade då till Löddeköping, där största delen av uppväxten var.
Vad gör du i civila när du inte tränar damlag?
Jag jobbar som advokat på advokatfirman Lindahl. Jag pluggade juristutbildningen i Lund i slutet av 90-talet. Och sedan arbetade jag 2 år på domstol och Lunds tingsrätt som notarie. Sedan har jag varit på affärsjuridisk byrå sedan dess, om man säger, i 15 år.
Om du var tvungen att välja juristyrket eller fotbollstränaryrket?
Då hade det varit fotbollen.
Är det så?
Ja, det tror jag. Kanske inte i de här åren med när barnen är förhållandevis små och sådär. Då kanske man behöver en mer stabil inkomst.
Du har ju, om jag förstår det rätt, ganska mycket MFF-anknytning. Du har alltid gillat MFF.
Ja, det har jag. Ända sedan min pappa var MFF-supporter och tog med mig på matcher kring då 70-80-talet, skiftet där. Och MFF har ju alltid betytt väldigt mycket för oss båda. Och jag har följt laget både på plats och vid tidningar och tv genom alla år. Egentligen.
Kommer du ihåg första matchen som farsan tog med dig på?
Nej, jag kommer inte ihåg matchen. Däremot har jag minnen från när jag var väldigt liten. Alltså, från läktaren, alltså, när det blev mål. Man kom upp på pappas axlar och sådär. Några direkta matcher kan jag inte direkt minnas från.
Den gamla stadion är din liksom, de första minnena?
Ja, så är det. Mm. Så är det.
Var det några speciella spelare som du fastnade för och följde?
Jag har ett minne, ganska tidigt minne ändå, från Micke Rönnberg som ju var ett tag då i början på 80-talet. Och jag minns särskilt en straff han slog som följde oss i laget där jag spelade i många år. Jag tror det var mot IFK Göteborg när han går fram och så bara stannar han och målvakten kastar sig och så lägger han in en i öppet mål. Det är ett väldigt tidigt minne jag har.
Och du försökte själv göra likadant, eller?
Ja, det gjorde jag säkert.
Kan du hålla ner händerna lite grann, för det låter lite grann så när vi slår i bordet. Men du, så den egna fotbollskarriären, vilken är moderklubben? Ska vi säga det? Vilken är moderklubben för dig?
Jag har bara spelat i Flöde. Mm. Det är, där började jag som liten och spelade där ända upp i A-laget då. På den tiden var det division 4 och division 5. Nu är ju i Flöde på lite högre nivå. Och siktar väl, eller har väl goda möjligheter att kanske ta sig upp i division 2 till och med.
Är liksom Lödde ditt lag även bra tränat en massa andra lag?
Ja, det kan jag inte. Lagen jag följer är Malmö FF och Liverpool. Mm. Men det är väl klart att i Flöde har betytt jättemycket för min del. Men det har ju andra klubbar också gjort. Nu har jag varit väldigt lång tid i Dösjebro. Och där är jag ju fortfarande pojklagstränare. Det betyder också väldigt mycket.
Hur hamnade du där i Dösjebro?
Ja, det var så att jag och ett par tränarkollegor hade varit en längre tid i Borgeby. Och tog över det laget då var det lite grann på fallrepet. Jag tror de var i allra lägsta divisionen och hade väldigt få spelare. Och det var egentligen min och vår första kontakt med damfotbollen. Där var vi ett antal år och med stort tålamod byggde upp så att det blev en trupp och sakta men säkert avancerade upp i seriesystemet. Och när vi lämnade där så då hade vi tagit oss upp i det som idag är division 1. Men då var vi färdiga där och då bildade vi en klubb och det var inte Dösjebro då utan den hette FC Bjärred. Och vi höll till på Borgby IP. Och då började vi om i det då som var division 5. Och vi höll till på Borgby IP några år men var ganska missnöjda med Lomma kommun. Vi fick ju de allra sämsta träningstiderna. Vi fick matchtider som också var väldigt dåliga. Och vi hade inte ens något eget utrymme på idrottsplatsen. Materialrummet, det var lagledaren Busses bil. Det var liksom på den nivån och hade varit missnöjda där en längre tid. Men så hade vi kontakter i Dösjebro och pratade med dem och de sa, ja men kom hit, här får ni helt andra villkor. Så det gjorde vi och på den tiden var vi i division 2 och första året som Dösjebro IF så vann vi ju division 2. Ja, det gjorde vi inte utan vi kom tvåa men vi kvalades upp i division 1 redan första året. Så på den vägen är det.
Det här är ju rätt intressant att du har varit med och liksom byggt lag från grunden. Ja. Och det är det du ska göra nu i MFF också. Tror du att det är liksom en del i att de valde dig?
Ja, det är jag övertygad om att det är. Jag har gjort den resan två gånger då med både Borgby och Dösjebro. Sen var det ju så också att vi hjälpte ju till i Dösjebro med att bygga flickverksamheten till så stark som den är idag. Och det har ju också spelat roll för MFFs val av mig. För här finns ju samma målsättning som ni vet.
Entreprenör låter det som att du gillar liksom att vara igång och ta tag och bygga upp saker. Liksom. Det lite, ligger lite i din person.
Ja, det tror jag. Jag gillar att ha mycket och jag gillar högt tempo och se till att saker ordnas och att det blir utveckling.
Var det självklart att du skulle bli tränare när den egna karriären tog slut? Och att, har du haft kontakt hela tiden när alltså, ungdomar med fotbollen eller varit några svarta hål däremellan? Eller?
Nej, det har det inte varit. Nej, det har varit fotboll genom hela livet. Ja. Och det föll sig nog ganska naturligt att jag skulle bli tränare också. Jag var väl den typen av spelare med lite lägenskaper.
Vad är du för typ av tränare? Alltså, vilken typ av fotboll vill du se? Hur vill du bygga ett lag? Är du mycket aktiv kring linjen? Och så?
Typ av tränare. Vi tycker ju att det är utvecklande att bedriva en fotboll som är positiv. Som styrs av ett stort bollinnehav. När vi tappar bollen så vill vi direkt ta tillbaka den. Det är ju mer utvecklande för spelarna. Och det är väl den filosofin jag och kollegorna här i staben har. Sen hur aktiv jag är kring linjen. Jag är ganska engagerad men positivt stöttande.
Tycker du att du har fått bra möjligheter här? Träningstider, faciliteter, eget omklädningsrum och så vidare?
Ja, vi har fått precis allting vi har önskat här i MFF. När det gäller träningstiderna så detta blev klart i ett ganska sent skede och försäsongens träningstider var ju redan lagda. Det är ju Malmö stad som sköter det. Och vi har väl någon sen tid, vi har någon fredagstid och sådär. Men det är inga som helst problem. Det accepterar både vi och spelargruppen.
När du fick frågan, alltså när det började bli aktuellt och det drog ihop sig, alltså vad var första spontana reaktionen när du frågade?
Att det här ska bli jättespännande att få vara del av det här.
Var det MFF som frågade först eller anmälde du ditt intresse?
Ja, hur första kontakten egentligen var. Det var samtal, en dialog. Men jag blev ju väldigt tidigt lockad, ja, av detta.
Och om till exempel en annan allsvensk förening, Kristianstad typ, hade frågat, hade du funderat på att det hade varit bättre?
Nej, det tror jag inte. Det tror jag inte.
Här är ett gäng av tjejerna i ditt lag som alltså börjar göra en ny resa. De var ju nästan halvvägs upp in i finrummet liksom, och sen plötsligt nu så är vi botten. Vad är det som driver alla de här tjejerna att ta den här resan?
Ja, detta är ju något helt annat än vad de är vana vid. Här finns ju naturligtvis helt andra förutsättningar än vad som finns i normal Division 1-klubb. I många fall fanns det ju inte någon som helst tvekan när MFF skulle starta upp att man ville bli en del av detta. Flera är ju MFF-are sedan barnsben. Men framförallt att kunna vara med på den här resan. Detta är ju något som nu har, som ni vet, sedan ett par år i Europa. Det börjar bli stort, storklubbar ger sig in även i damfotbollen. Förutsättningarna blir bättre och bättre och bättre. När nu då Malmö FF, liksom Sveriges genom tiderna största förening, ska göra detta, så är det ju klart att många vill vara med. Så är det ju.
Vi sitter här nu och spelar in och tittar ut mot Eleda stadion, planen. Första matchen ska gå där inne, är det meningen. Hur känns en sån grej?
Ja, det är ju otroligt stort naturligtvis. Vi hade ju en träningspremiär då för ett par veckor sedan där vi och spelarna marscherade in till hymnen och inför då kanske 1000 personer. Och bara det var ju en jättestor
surrealistisk ställe.
Ja, så är det. Det är ju ingen av spelarna eller staben som har varit med om något liknande. Och ja, om detta då kommer att ske igen i premiären så blir det ju helt fantastiskt.
Hör ni det, alla i support? Alltså, nu gäller det att fixa i ordning, så det är en magnifik inramning. Men du, det stod ju otroligt mycket då i samma veva som det här blev klart. Det var skriverier om Dösjöbro och så. Alltså, en lite kort kommentar, liksom, att man, det var i princip ett helt lag som flyttade med dig till Malmö och till stadionområdet.
Ja. Det blir uppmärksamhet när det är Malmö FF. Det kunde ju förväntas. Samtidigt, oavsett hur detta hade gjorts, så hade det ju kommit synpunkter, kan man tänka. Nu valde ju Malmö FF att på sin hemsida länka till en anmälan där spelare fick anmäla intresse av att vilja vara med. Och bara på ett par dagar så kom ju över 100 anmälningar, så ett enormt intresse.
Kan du inte bli lite glad som tränare i Dösjöbro faktiskt, att trots allt, alltså oberoende ditt beslut, att de faktiskt vill hänga med? Det måste jag ändå vara lite stolt över.
Ja, det är klart. Självklart är det så. Ja.
Om vi tar Division 1 och bättre spelare i Skåne, hur många finns det egentligen som är på den nivån? Och hade inte någon klubb, oavsett vilket, blivit drabbad? Om man bygger ett lag med sådana spelare. Nytt lag.
Jo, så är det naturligtvis. Här finns ju inte allt för många lag, och i synnerhet inte här omkring. Det är ju Trelleborgs FF också i närområdet. Och från där har det kommit två spelare också. Men annars är det ju klubbar som ligger lite längre bort. Helsingborgs klubbar, Bromölla, Hammenhög. Så att, och Dösjöbro. Ja, spelarna som har kommit till Malmö FF, de kommer ju då från Vellinge, Malmö, Lomma, Löddeköpinge, Hoftrup. Det där är ju traditionellt MFF-land. Så att det är väl som du är inne på, att det är väl inte så konstigt.
Så det är egentligen beslutet att bygga Division 4-laget med spelare som är betydligt bättre än Division 4, som är boven, om man nu ska säga boven. Alltså, hade man valt att ta sämre spelare? Och nu, det gjorde man inte.
Nej, just det. Samtidigt, MFF går ju ut med frågan till alla och målsättningen är ju att avancera i seriesystemet. Och att man då skulle välja bort spelare som är bättre för sämre spelare, det hade ju varit hade blivit en väldigt märklig situation.
Men blir det inte svårt att motivera och utveckla spelarna när ni får kanske matcher som slutar 20-0 i division 4?
Det återstår ju att se, för det första. Den förra resan vi gjorde då med FC Bjärred, division 5 som det hette då, just det året, då var det ju inte bara vi utan det var ju två lag till som var nystartade. Vebröd bland annat minns jag, där vi ju hade en otrolig kamp in i det sista som vi då lyckades ta. Vi får väl se vad nivån blir. Men att motivera spelare i Malmö FF blir inget som helst problem. Spelarna älskar Weissig, det märker man. Man märker det inför träningarna att vi har normalt att man ska vara färdig ombytt en kvart innan träningsstart. Men spelarna kommer hit en timme innan. Man märker att...
Men vad är den största skillnaden så här rent så här materiellt och alltså runt alltså hela upplevelsen? Du berättade om intåget där på första träningen på gamla IP och så vidare. Men den största så här skillnaden utifrån där ni var i höstas och förra säsongen?
Den största skillnaden är ju att här är en så enormt stor organisation med anställda som har olika ansvarsområden som ser till att saker fixas. Man får en helt annan stöd och en helt annan service.
Det är som att gå från Trabant till Ferrari.
Ja, så är det. Samtidigt så vill jag ju understryka att jag har ju älskat varje sekund i Dösjöbro också. Men det är ju något annat. Där bidrar man ju, även om det då är på en hög nivå, så är det ju laget och det är staben som hanterar frågorna som kommer upp. Och som,
du måste ändå tycka om föreningen, som du berättade, pojklagstränare, tränar grabben där hemma.
Ja, det gör jag. Det är en jättefin förening.
Var byter ni om det så?
Vi byter om på under gamla stadion där det fixades väldigt snabbt att de renoverade ett omklädningsrum till spelarna.
Och där har ju legender bytt om i de omklädningsrummen.
Ja, så är det. Men det har blivit kanonfint. Spelarna är väldigt nöjda med det. Och sen har vi en hel del andra utrymmen i under gamla stadion också. Till oss tränare och till material och till vår fysio Matilda.
Ni har precis fått DM-lottningen. Lilla Torg som på 2 år gått från division 4 till division 2. Vellinge IF som också är i division 2. Och Lunds SK som var i division 2 och åkte ner i division 3. Det är alltså, jag föreställer mig att det är rätt bra match för att få.
Ja, det blev för vår del den allra bästa lottningen. Vi sidas ju som ett division 4-lag i DM naturligtvis eftersom det är det vi är. Och därmed fick vi då lag från division 3 och 2 från division 2. Och Lilla Torg hade vi faktiskt diskussioner kring att vi skulle ha en träningsmatch. Men nu så blev det ju så här istället. Men det blir en härlig utmaning. Vellinge har ju ett ungt lag men riktigt duktiga spelare där. Och Lilla Torgs satsning är ju väldigt intressant också.
Och de matcherna går i mars.
Ja, så är det.
Sen är det ju träningsmatcher också mot bra motstånd som ni medvetet har valt då för att liksom höja nivån.
Ja.
Kristianstad första.
Ja. Det blir ju nu på lördag. Det blir en jättefin utmaning att se var vi står.
Har ni haft lätt att få de här motståndarna? Liksom, ni har varit mer i MFF än division 4-lag när ni har bett om det.
Ja, så är det. Det är ju enklare. Samtidigt då så kom vi ju ganska sent in i det så att många lag har ju bokade matcher redan. Men det är klart att det är ett jätteintresse även att spela mot MFF.
Vilken är din stab förresten? Det kanske ska ta också alla spelarna får vi presentera när vi kommer dit. Men alltså, vilka är det du har i ditt gäng, Fredrik? Ja.
Det är fotbollstränarkollegorna då, Anders Nilsson, som ju har varit i Borgeby en längre tid. Vi har Emily Erlandsson, en tidigare väldigt duktig spelare. Och så har vi Emily Karlström som målvaktstränare. Nu har vi Matilda Berg också som fysioterapeut. Och sen så har vi då fysteamet med Jamie och Lissi som ju kom igång redan då före jul och satte program för spelarna. De har ju, även om de inte har tränat fotboll mer än ett par veckor, så har ju spelarna varit igång flera veckor innan dess med fysträning.
Men vad betyder det? Det måste ju vara ett nytillskott, för det är inte alla klubbar, damklubbar i Sverige som håller sig med en sån stab.
Nej, det är det ju inte. Och inte minst fysteamet då är ju otroligt professionella. Så de började med ett upplägg till tjejerna från julveckan och framåt där de hade 4 individuella pass per vecka. Och så har det där då stegrats.
Det var ingen som hann lägga på sig någonting under julhelgen?
Nej, så var det inte. Tvärtom.
Lizzie, ska vi säga Lizzie Fluke, som är ny i föreningen då, en trainee från England.
Ja. Både hon och Jamie har gett ett väldigt gott intryck på spelartruppen direkt. Så som vi gör nu under försäsongen så har vi ju 2 fotbollsträningar och sen så har vi ett fyspass med Jamie och Lizzie. Och sen har spelarna ett individuellt pass också med intervallöpningar.
Och vi tittar på spelarfronten, alltså, det är ju väldigt många som inte kan så mycket om de nya spelarna då. Har du några som du tycker man kan hålla fram som folk ska titta lite extra på?
Ja, det där är ju svårt när man bygger ett lag, men en intressant sak som jag fick reda på här är en av spelarna, Lovisa Vivesson. Ja, hennes pappa känner ni ju.
Håkan, ja.
Just det. Men Håkans morbror är ju en gammal MFF-legendar, Anders Svensson, som ju var lagkapten och tog guld och tog cupguld i slutet av 60-talet.
Inget vi har blivit bortskämda med på senare år, skulle vi säga det med cupgulden.
Han har väl haft många andra uppdrag i Malmö FF sedan dess. Så jag förstår att han har varit ordförande för damsektionen tidigare också.
Om vi tittar på så här, hur många har spelat i Allsvenskan av de som är med i truppen?
Det är en spelare, Malin Gunnarsson, som jag har spelat både i Rosengård och i LB07. Sedan har vi ju Emily då i ledarstaben, Emily Erlandsson, som jag också har spelat i Allsvenskan. Hon har dessutom varit proffs i Norge.
Att ha en sån spelare som Malin, rutinerad allsvensk nivå, måste ju vara rätt mycket värt.
Ja, det är det. Hon har ju varit från fotbollen nu en tid här, men har kommit igång igen och man ser hur mycket hon brinner för detta. Och det är ju som du säger, det är ju kvalitet rakt igenom.
Ni har ju en rätt hög medelålder. Är det medvetet att ni har velat ha rutin också?
Ja, så vitt jag förstod det så tog den sportsliga ledningen ut den starkaste truppen. Och det var det som fokuserade på. Just för att man ska komma in i rätt, om man säger, rätt miljö träningsmässigt direkt. Det här ska vara hög nivå på det vi gör. Om man säger då, om man vänder på det, att en 17-åring eller en spelare i den åldern som har ambitionen att spela för MFF på höga nivåer i framtiden, ja, då kanske man bör skaffa sig annan erfarenhet, alltså division 1 erfarenhet eller så innan. Så att, ja, jag ser inga som helst problem.
Vad kan det betyda för damfotbollarna, så tror du, alltså ytterligare ett lag i Malmö-Lund-regionen? Vad tror du betyder på sikt?
Ja, på sikt så kommer det här betyda väldigt, väldigt mycket. Ni var ju inne på det innan att det skrevs lite negativt, och det är väl vissa personer som försöker leta fel i Malmö FFs damsatsning. Jag tycker istället att man ska fokusera på just det där, att en storklubb som Malmö FF nu gör en långsiktig satsning på damfotbollen. Det kommer ju betyda jättemycket på sikt för flickor och damfotbollen i Skåne. Det skapar ett större intresse. Förhoppningsvis kommer fler flickor att börja spela fotboll.
Så följer en parallell flicksatsning, ska också säga, i samband med att vi startar här uppe i fyran.
Just det. Det har ju kört igång nu med en del prova på träningar. Jag var där och tittade på någon av dem. Det var ett otroligt engagemang. Det var ju uppemot 100 tjejer
Och vad kom, bara från Malmöregionen eller från?
Nej, det är blandat från
hela sydvästra Skåne.
Ja, just det.
Tror du att det är fler och fler klubbar på hög nivå som börjar satsa på damfotboll nu? Kommer det inte någon tröskel någonstans när alla de storklubbarna som har satsat samtidigt ska vilja gå upp i Allsvenskan? Att det kommer att bli lite svårigheter om 4-5-6 år? Att konkurrensen är väldigt hög just då i de lägre divisionerna?
Ja, alltså du tänker att samtliga kommer upp i elitettan.
Ungefär samtidigt. Det. Och så kommer elitettan att bestå av 10 stora klubbar som alla vill ha upp sitt lag.
Tänk så fantastiskt det hade varit.
Eller hur?
Ja, det är, vi får väl se. Jag har ju då naturligtvis följt då både IFK Göteborg och Elfsborgs nu som samtidigt kommer igång. Och jag kan bara se fördelar för damfotbollen. För på sikt så kommer ju detta skapa bättre förutsättningar för damspelare att kunna syssla med fotboll på ett annat sätt än vad tidigare generationer har kunnat göra.
Tror du att de här klubbarna som är inte så kända och inte så stora på här sidan och som har byggt upp en damverksamhet, Vittsjö till exempel, tror du deras tid är över? Kommer de att ersättas av Djurgården och AIK och så vidare?
Ja, det är en jätteintressant fråga. Det kommer ju ställas högre krav på dem. Men förhoppningsvis så kan ju båda delarna leva kvar. Att även de här romantiska klubbarna, om man kallar det så. Att det finns plats även för dem, om de satsar rätt.
Men sammantaget kommer det liksom driva upp nivån på damfotbollen?
Ja, det är jag helt övertygad om. Det har vi ju sett i stora delar av Europa. Att där är ju nivån nu på en helt annan än vad det har varit tidigare.
Jag bara undrar varför det händer nu. Liksom, vi har ju pratat damfotboll i många år. Sverige har varit föregångsland så många år. Och sen nu plötsligt nu så är det som någon ketchupflaska har släppt ut i Europa. Så bara kaglock så ska varenda storklubb hosta upp ett par miljoner och starta damfotboll på elitnivå.
Ja. Oavsett anledning så är det ju fantastiskt att även damspelare numera kan leva på fotbollen.
Om du, liksom, hur mycket koll har du på damallsvenskan? Och så?
Ja, ganska mycket. Det får jag säga. Tittar ju några, nu trillar du ju LB07 ur, men varje säsong har vi varit där och tittat på några matcher. Tittar en del på tv och läser ju mycket om det.
Om vi tittar på FC Rosengård här i närområdet, hur pass svårt är det att utmana en sån klubb? Hur bra är de egentligen? Hur stor skillnad är det?
Spelarmässigt, alltså jämfört...
Organisationsmässigt också.
Ja, det får ju visa sig framåt. Men de har ju gjort väldigt mycket rätt under lång tid. Och har ju skaffat sig en fin position i Sverige. Och jag tror inte att det kommer innebära ett problem för dem att Malmö FF, om Malmö FF tar sig upp på högre nivå. Jag tror det finns utrymme i Malmö för i vart fall 2 klubbar på den nivån.
Och då kan man ju ställa frågan, finns det utrymme för 3 stycken? Om man tar in LB07 också i bilden. Finns det spelare nog för 3 damallsvenska lag i Malmö?
Ja, alltså på sikt, om förutsättningarna blir de rätta, så blir det ju inte bara lokala spelare. Så det tror jag säkert skulle lösas också. Allting handlar om förutsättningarna som finns.
Samarbete med akademin och med skolorna här på området liksom, kommer också finnas, gissar jag, och vara en del i planen.
Ja, så är det. Det vet ju spelarna i damtruppen om att en viktig del i detta är att vara med och bygga upp flickverksamheten, att synas i de sammanhangen du sa. Så att
det kommer bli lite så här mentorskap med de äldre spelarna som du har det här och fostrar och bygger upp något nytt, med att de också får en liten del av ansvaret tillsammans med den yngre generationen.
Just det, så kommer det bli. Och redan nu är det bestämt att i vart fall 3 av spelarna i damtruppen kommer att vara assisterande tränare till stavarna här i flicklagen.
Ja, de får lite ett annat taktiskt öga också kanske, och jobba på lite olika nivåer och olika dimensioner.
Ja, det är jättenyttigt för deras utveckling.
Om vi pratar förra gången MFF hade damfotboll. Det startades 1970 då. Hur mycket såg du av deras matcher? Kan du göra det någonting?
Nej, det var nej, väldigt, väldigt begränsat. Jag följde ju härlaget rejält då, om man säger, på 90-talet och en bit in i 2000-talet. Det var enstaka matcher man såg, men inte mer. Däremot läste jag ju om allt om MFF och även damlaget förstås.
Hur har du fått några reaktioner från gamla MFF-ar som tycker att det är underbart att damlaget är tillbaka?
Ja, alltså tänk på spelare eller så.
Ja, överhuvudtaget liksom.
Ja, vi har ju fått enormt mycket positiv respons. Alltså, jag anar inte då i samband med att det blev klart. La en hel arbetsdag bara på att prata med människor och svara på allt. Det och vi känner ju alla också att här är ju ett otroligt stöd från supporterhåll kring detta. Det är, som ni var inne på, det var lite negativa skriverier, men 95% av allting är ju bara positivt med detta.
Och det var ett årsmötesbeslut också, ja till damfotboll, där det var ju 99% som sa ja.
Just det, det är, så var det ju. Nej, och det där är också något som är helt nytt för spelarna. Ja, man har varit på hög nivå, men det är ju som ni vet ganska lite uppmärksamhet kring damfotbollen på de nivåerna. Här är det ju något helt annat, och allting är ju bara positivt för spelarna med den uppmärksamheten de får i olika sociala medier och andra medier också.
Du har ju rört dig på Division 1 och Elitettan nivå. Hur mycket koll har du på Division 4 egentligen?
Ja, jag får ändå säga hygglig koll. Nu har vi ju en försäsong att skaffa oss ännu bättre koll naturligtvis. Men jag har ju varit inom damfotbollen i många år. Ju. Och det är ju säkert 15 år nu. Och därmed får man ju väldigt, väldigt bra koll på det. Så att jag har ju koll på en del spelare i motståndarlagen redan, och jag har ju koll naturligtvis hur det gick den förra säsongen, och där är ju ett par, tre nystartade klubbar också, och de har man ju av naturliga skäl inte särskilt bra koll på än så länge.
Sen ska vi säga det också att DM som vi pratade om innan, det är ju kval till Svenska Cupen.
Ja, så är det ju. Det är ju Skånes FF som fördelar platserna till Svenska Cupen. De allsvenska lagen har ju garanterade platser och Elitettan-lagen, men där är ju inget skånskt Elitettan-lag nu. Jag vet att inför från 2018 då så var det 6 platser som tilldelades utifrån hur det gick i DM. Nu vet jag inte hur det blir den här säsongen, men vi har ju som målsättning att försöka lyckas så bra det bara går i DM.
Din egen erfarenhet från cupmatcher med Dösjebro?
Ja, de senaste åren har vi ju då kvalificerat oss till Svenska Cupen och har ju i den, om man säger, varje år då åkt ut i den rundan som är precis före gruppspelet. När vi har ställts mot allsvensk motstånd. Nu senast var det ju mot FC Rosengård.
Berätta lite om den matchen när ni mötte FC Rosengård.
Det var ju en stor publikfest på Dösjebro IP. Det stördes lite grann av att det kommit skyfall då, på den kvällen, men jag tror det ändå var en 600-700 personer. Och spelarna var ju helt laddade och en fantastisk uppladdning inför matchen. Och vi gör ju en riktigt, riktigt bra första halvlek, och det står 0-0 in i det sista, det allra sista sparken i första halvleken gör Rosengård 1-0. Sen så blev det, ja, tog skillnaden ut sin rätt under den andra halvleken, och det rann iväg något, och jag tror matchen slutade 5-0 till slut. Men det där är ju jätteinspirerande för lagen från lägre divisioner att få möta allsvenskt motstånd. Vi har mött
det är en skalp man ska ta, eller hur?
Ja, men ja, och oftast lyckas man ju inte för att det är nivåskillnad, men jättefin upplevelse är det ju.
Vilka andra allsvenska lag mötte ni tidigare?
De två tidigare åren spelade vi mot LB 07. Och den, samma sak där, i vart fall den ena matchen. Då var det 1-1 i paus. Och sen så tappade vi i slutet till 3-1. Och första gången vi tog oss så långt i Svenska Cupen, då mötte vi Vittsjö. Den matchen minns jag också. Vi spelade väldigt bra, men tappade ändå med förlorade matchen med 3-0. Och som sagt, där är ju den nivåskillnaden.
Vad kan du lära dig som tränare som är vistas både i den här miljön? Alltså här finns ju en otrolig kunskapsbank och bollplank. Och så här, för din egen personliga utveckling?
Ja, här, som du är inne på, här är ju allting väldigt professionellt. Det är alltså i allting hur man förhåller sig till media, till spelartrupp, till supportrar i gruppen. Man lär sig, nu har jag än så länge inte varit här så länge, men man lär sig ju varje dag man är här. Det är, så är det. Och vi kommer ju säkert att kunna få väldigt mycket mer hjälp och utveckling i framtiden också.
Ditt jobb på advokatfirman, hur har de reagerat där?
Bara positivt. Det är väl en och annan klient som har undrat om det innebär någonting. Ska du gå ner och jobba deltid nu eller så? Men så är det ju inte. Utan på den här nivån vi befinner oss så jobbar ju spelarna heltid eller studerar. Så att vi har ju våra träningar på kvällstid. Så att det funkar alldeles utmärkt att kombinera. Men de är glada och stolta. Det är ju stort MFF-intresse på byrån. Ja.
Finns det några andra som har fotbollsanknytning då?
Det är ju faktiskt så att Emily Erlandsson i vår tränarstab, hon har ju börjat på advokatfirman Lindahl nu i veckan, okay. Måndags. Annars så är det ju anknytningen är ju att det är väldigt många som är här och tittar på match på herrarna. Förhoppningsvis även på damerna i fortsättningen.
Det låter som att det borde vara en sponsor till damerna.
Det tycker man.
Ja, hör ni det? Advokatbyrån. Ja, men, ska bli så fantastiskt spännande att följa er resa. Häll och lycka till. Och nu kör vi. Alltså, hur många mål tror du blir på det här året? Ska vi våga betta nu, Fredrik? Totalt.
Nej, det gör vi inte. Vi är ödmjuka inför detta och visa.
Hur många gjorde ni i Dösjöbro förra året? Totalt.
50.
Då kan vi säga 70 då.
Det gör vi.
Det har tagit. Bra.